Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till Vad blir det för mord? Till veckans avsnitt. Vad blir det för mord? Brukar jag säga. Ah, ja. Elinor Svensson heter jag och du heter...
Johanna Hurtig-Wagrell.
Ja, nu är vi back on the timeline.
Ja, så alltså, vet du att jag har saknat att podda när jag var borta?
Ja, men detta kändes så himla skönt nu när vi skulle börja. Så blev jag lite så här...
Ja,
det har ju varit veckor.
Ja, det har varit.
Ja, vi har ju då varit i New York City då, tillsammans. De som följer oss på Instagram vet att, att du blev ju överraskad av din man med att ni skulle åka till New York City. Och sen så väl där så blev du också överraskad med att jag var där, Daniel var där, Albin några månader var där, din syster Fia var där och din kompis Sara var där.
Ja, det var helt sjukt.
Ja.
Det var helt sjukt. Alltså, men alltså det, hela grejen var ju, alltså... Jag visste bara att liksom, jag inte fick boka in något i kalendariet.
Mm.
Men, för sen blev jag också överraskad med att vi skulle på en roadtrip i USA, som är det bästa jag vet.
Alltså 5 dagar i New York och sen 17 dagars roadtrip var det, va?
Ja, det var det. Det var det.
Så sjukt.
Fan vad kingigt det var. Det märkliga är ju nu, alltså nu när jag kom hem och bara blev så här, just det, när vi alltså låste dörren så visste inte jag vad som hände.
Nej.
Utan det var när vi satt oss i bilen som Johan bara, men nu ska vi åka till New York. Och jag bara, va? Ska vi åka så? Varför? Du vet, jag tänker liksom att om man ska flyga så långt så kanske man kan få någon varning.
Nej.
Nej.
Det får du inte.
Men det var ju liksom kul. Men du vet, jag trodde liksom, the audacity of that move, alltså det hade jag inte förväntat mig.
Nej, och att han liksom, just det, han behövde inte fixa ESTA och sånt där, för det hade ni redan. Efter att ni var i Miami.
Vi har duschat iväg så jävla mycket på sistone. Det var otroligt orimligt.
Ja.
Ja, nej men alltså, det sjuka var också att, och så liksom, får jag berätta det här nu? Om min upplevelse? Är det
intressant? Snälla, gör det. Jag tror att alla vill höra.
Alla vill veta allt om mig. Nej men, skippa det annars. Men hur som helst, vad heter det... Så vi sitter i bilen och jag bara, okej, fan vad sjukt. Och så visste jag så här, men det är 5 dagar av en grej. Som liksom är en kortare grej. Och sen så är det en lite längre grej.
Mm.
Där du kan ha. Och så packa för det typ. Så jag tänkte ju så här, men sen åker vi väl hem och typ så här, åker på spa eller kanske åker liksom.
till någon
studio. Ja, men du vet, jag fattade ju inte liksom. Jag kan inte tänka mig att han har planerat någon sån här stor... Alltså, det är för mycket att planera. Oh, ja, hur som helst. Så hur som helst, så när vi kommer till New York så är jag bara så här, gud, jag är i New York nu. Det är ju helt sjukt. Liksom, jag är så här 6 timmar... Alltså, du vet, det bara tog ett tag för mig att ens ta in.
Mm.
Så när ni dök upp... Så,
samma kväll.
Jag var ju verkligen att jag bara... Vad fan är det som... Vad är det som pågår?
För vi liksom hade skrivit i en gruppchatt med Johan och försökt liksom arrangera. Så ni skulle komma till ett ställe där vi redan satt. Men sen så fick ni inte komma in där. För de hade 21-årsgräns. Och ni hade Bettan med. Man bara, jo, men hon kommer inte beställa... Så ni fick gå till restaurangen, sätta er i baren. Och så skrev Johan då att vi sitter vid fönstret. Så var beredda på att när ni är framför restaurangen så kommer hon se er. Liksom. Okej. Möttes upp och liksom höll på att dona och fixa. Och sen så bara, okej, nu gör vi det. Och det var så pirrigt, det var så himla roligt.
Ja, det var
och så samtidigt som man var så, hon kanske redan har fattat. Jag kände så hela tiden ju att jag är så dålig på att hålla hemligheter.
Eller liksom. Alla har sagt det. Nej, men jag tänkte att du hade fattat när jag gjorde det här. Nej, men, alltså.
Men det är väl bara att det är för stört att du inte vet om det. Något som jag har vetat sedan i januari. Ja. Att det är så, har jag lyckats att inte försäga mig? Att det är så jävla sjukt. Så när vi kom in, så, men då såg jag ju bara att du bara, alltså du blev som Bettan när hon, liksom för när hon blev så glad så att hon skakade.
Ja.
Exakt den fick du också.
Nej, men det var liksom när man var, mitt ansikte räcker inte till. Jag vet inte, du vet, det var så här, funny few. Nej, okej. Va? Nej, men och sen så, det sjuka var att Albin och Ramona var ju på samma flyg som oss.
Ja. Det var så himla roligt. Alltså vi följde ju med i gruppchatten då och bara okej, Johan skrev att nu är vi i gaten så ni kan ju sätta, nu boardar vi så sätter jag ner så länge.
Ja. Alltså jävla sjukt.
Otroligt.
Jävla sjukt. Ja. Och sen så på flyget då så sa han i alla fall att sen ska vi på, han hade gett mig massa olika, alltså såhär, jag hade fått massa typ, vad heter det då? Ledtrådar.
Mm.
Och som jag liksom inte hade fattat någonting om, men som var liksom finurliga. Hur som helst. Så en av dem hade ändå uppdaterat, så tog jag upp den och så var det liksom en sångare som vi hade lyssnat massa på förra roadtrippen.
Mm.
Så jag bara, men vadå? Jaha, men vad betyder det? Han bara, nej men vi ska ut på en roadtrip sen. Jag bara, fast det är ju helt, alltså, så att, men gud vad kul. Men sen så var det så jävla roligt bara att hänga i New York med sina kompisar några dagar.
Det var så toppen. Ja. Det var så skönt att vi hade varit där innan också, så att man kände sig inte så, och nej, vi har inte ens varit på Times Square. Utan att vi liksom, att man bara kunde fokusera på att hänga runt och ha det gött.
Ja.
Så var vi lite på Central Park och sådär, på Zooet och så.
Tenement Museum.
Ja, ah, så roligt. Det var så, och så var jag och Daniel på Broadway då också.
Ja, det var ni.
På musical.
Den vill jag jättegärna gå på nästa gång.
Alltså, rekommenderas varmt. Fy fan vad kul det var. Och det var jättenice. Vi gick ju på den tidiga föreställningen.
Mm.
Vi kom ju typ direkt därifrån när vi mötte er. Så den började klockan 2 och så såg vi Wicked.
Mm.
Alltså, det är det bästa. Det var så roligt.
Mm.
Det var så jävla fett.
Mm.
Och det kostade kanske 1500 per person.
Ja, fy fan. Det är dyrt.
Kanske upp till 2000. Ja, men jag tyckte det var billigt för att innan det så kollade jag på biljetter till Hamilton.
Ja, bara, men då... Ja.
Så de biljetterna bara, vad billigt!
Ja. Men det gäller att hitta, alltså verkligen jobba sig ner till Wicked.
Mm. Så är det.
Ja. Vad heter det? Nej, men det sjuka, alltså, igår morse kom vi hem.
Mm. Då, och vi spelade in det på fredagen då, så ni kom hem den 11:e.
Ja.
Otroligt. Och att du liksom orkar podda, det är kudos, baby girl.
Well, thank. Förra gången jag kom hem så poddade jag samma dag. Så, the podding is real.
Ja, men skulle du lyssna på det avsnittet så tror jag inte att du skulle förstå att det är du som har pratat. Visst är det så att jag kände det när vi kom hem, jag bara, jag vet inte vad jag är. Jag vet inte vad jag säger. Jag förstår ingenting. Jag är ledsen.
Mm. Vet du vad som hände mig då?
Nej.
När vi öppnade dörren. Klockan är liksom 07:30 på morgonen. Vi har inte sovit på 1,5 dygn.
Mm.
Så ser jag ett brev från Kronofogden.
Nej.
Först jag ser. Jo, och jag bara, vad i helvete har jag glömt? Du vet, vi har borta 3 veckor, det är klart. Du vet, det var 2 räkningar som låg som var påminnelse på. Mm. Så jag bara, ja, men det får man ju liksom räkna med att det kan ju hända.
Mm.
Men jag bara, men det är bara påminnelse. Det har ju inte ens gått till en kass. Vad kan, du vet, fattar inte. Så öppnar jag. Då är det ett brev från Kronofogden till vårt bolag då, som heter Dumheter och Trams.
Mm.
Att vi då som arbetsgivare ska svara på vad vår anställda Johanna Hurtig-Wagrell tjänar för att Kronofogden utreder möjligheten till löneutmätning på mig. Och det är jag bara...
Nej,
vad är det som pågår?
För löneutmätning är alltså när man är personlig konkurs.
Exakt.
Och de ska ta en del av lönen för att...
Ja, för att obviously you can't pay your bills och vi behöver lösa det här åt dig. Du kommer behöva leva på existensminimum ett tag så att du får betala av dina otroliga skulder. Va? Och jag bara, men vad fan är det som pågår?
Alltså jag hade dött. Hade jag kommit hem till det så hade jag bara, mitt hjärta hade slutat slå.
Mm. Så jag bara, du vet, sätter mig med telefonen och bara, nej men alltså du vet, jag, vad är det som pågår? Och också att det är den här, ja men nu har väl jag en prick i registret då, eller vad det nu heter, betalningsanmärkning. Vilket gör att
inga lån.
Vi inte kan köpa, jag kan inte, vi kan inte flytta, vi kan inte, alltså du vet, alltså det här. Ah! Ja. Så ringer jag och sitter och är så här panikslagen, för jag tror att det är någon som har snott min identitet då.
Ja.
Eller första liksom. Men så kommer jag fram och så bara, ah, nej men jag bara, vad är det som händer? Så här. Och han bara, ja, vad är den anställdes personen med? Man bara, men häng med, det är jag. Det är mitt företag och det är mig det gäller.
Mm.
Du vet. Och han bara, ja just det, gäller för privatpersoner, Johanna Wagrell, en skatteskuld.
Mm.
Va? Du vet, det är väl inte mitt jävla ansvar.
Ja, men det tror jag.
Missförstå mig rätt. Men man har ju personer man skickar sina grejer till som säger in med de här pengarna till då och då, du vet.
Precis, fast det är ju företagets skatt då.
Ja, men också, ja, det har också varit den, eftersom jag är enskild firma också.
Mm.
Ja, hur som helst.
Alltså nu så tänkte jag samtidigt så här, jag ska kolla så att jag inte har någon skuld på mitt skattekonto. Så jag skrev skattekonto bara, och då kom det upp så här, skattekonto.se. Så råkade jag trycka enter på det, och då är det min flört.
Nej.
Det finns singelkvinnor nära dig. Då har de köpt den domänen, skattekonto.se. Smart av dem.
Nej, ja. Men någonting, men hur som helst. Och det var väldigt lite, så jag ska inte säga vilken summa det var, för det känns dumt. Men det var liksom inte några stora pengar.
Nej.
Som jag bara, aha, okej. Okay, ska man inte få något brev från Skattemyndigheten då? Först. Innan Kronofogden gör en löneutmätning, eller? Det var... liksom, kutym.
Ja.
Han bara, ja, det vet jag inte. Men det här skulle ha betalats in då 6 maj. Jag bara, okej, okay, så 2 veckor efter att det ska vara inne så blir det löneutmätning. På, igen, en ganska nätt summa. Alltså det var inte mycket pengar.
Nej.
Bara, det här är ju liksom, alltså så är jag lättad så. Jag vet fortfarande inte om jag har någon annan, alltså jag antar att jag har nu. Men jag bara, okay, kan inte jag bara, istället för den här processen, kan vi göra så att du bara ger mig ett OCR-nummer och liksom kontonummer, så kan jag sätta över det här till er istället.
Ja. Yeah.
Han bara, jo.
Så. Ja, det visst, så, men det verkar inte som att du har de här pengarna.
Så ja, men så skrev jag till liksom ekonomipersonen, vi har ju samma.
Mm.
Och bara, vad, halloj, liksom. Han bara, ja, jag har nog inte tillgång till den då. Det här är nog, för det gissningsvis så var det ännu lite mindre pengar för några år sedan. Att jag bara liksom inte har fått... Jag tycker bara konstigt att det är ingen påminnelse kommer från skatten. Men ja, jag har missat det där på något sätt. Hur som helst. Så var det bara... du vet att man bara... Men Kronof, är det så här det funkar?
Så det känns nu har så jävla eskalerat. Den här löneutmätningen.
Ja.
Skämt.
Men visst känns det helt skönt. Alltså du vet, att man bara, för att jag bara, den enda, jag vet, jag bara till Johan innan, jag bara, men alltså du förstår att det måste ju handla om att någon har, men alltså identitetsstöld, det måste ju handla om det.
Mm.
Vad kan det annars vara? Så bara, ja nej men det är en summa du bara kan sätta in på ett konto nu om du vill. Det är bara ingen som har sagt det till dig innan.
Gud,
eller hur? Inte det märkligt?
Ja, men grattis till den snabba lösningen i alla fall.
Ja, det var skönt. Det var skönt.
Ah.
Men det var som sagt, min jetlag gånger 10 ungefär då.
Mm. Ja, men fy fan. Då hade man bara, när det löste sig, man bara, nu går jag och lägger mig, godnatt.
Ja, det var verkligen så att jag bara, då så, hej. Johan, du och Bettan, ni gör lite vad ni vill.
Mm. Visst.
Och sen sov vi alla. Tungt.
Fy fan.
Ja. Men fan, hur är läget med dig då? Din sjukjävel?
Jo, det är bra. Det rullar på. Mm. Jag har ju insett, alltså det är så... Nu är det ju 3 månader sedan typ som min pappa dog. Mm. Och jag har liksom insett... Alla säger ju så, vad man än läser eller hör om sorg, så är det att den första tiden är man i chock. Och det kan ju vara allt från liksom, ja, men upp till 2 år typ. Men det är ju jättesvårt att avgöra att man är i chock när man är det.
Ja, just det.
Man kan inte vara så, jaha, jag är chockad, för jag har liksom en uppfattning om tid och rum.
Jag fryser hela tiden.
Ja, och jag var ju liksom, jag har varit svinhungrig sedan dess, hela tiden. Mm. Bara velat äta liksom, alltså... chips och glass och choklad och liksom som att jag bara, jag måste ha energi. Och svimfärdig väldigt ofta och så här, på ett sätt som jag aldrig har varit i hela mitt liv. Mm. Och liksom gått runt och bara, man kör ju på, för vad ska man annars göra? Men nu känns det som att nu känner jag att jag tror att chocktillståndet har börjat lätta. Och jag börjar känna mig lite mer som en människa.
Ja, vad skönt.
Det är jätteskönt. Och så har jag hittat en podd som är så himla bra. För jag har varit så här, sökt lite på poddar om sorg och sådär. Och det har varit lite så här, kropp och själ på IP1 och så. Och det är ju en. Det är absolut, det är fint och bra. Mm. Men nu så har jag hittat en brittisk podd med brittiska komiker som man ju älskar. Ja. Den heter Griefcast. Och hon som har den heter Carriad Lloyd. Och hennes pappa dog när hon var 15. Och ja, men hon bara intervjuar en komiker i veckan. Om sorg. Någon som de sörjer. Deras erfarenhet av sorg. Och så. Och det, alltså, rekommenderas varmt. Fy fan vad bra den är. Och jag vet inte om man vill vara i sorg för att uppskatta den till 100%. Men då vet ni i alla fall att om det händer så finns den. Men också bara intressant att höra. För det är smarta människor också. Mm. Vi komiker brukar ju vara väldigt visa. Men liksom saker som man kan relatera till eller inte. Liksom, och... Men, det är så,
men alltså fint. Det är också, jag vet ju inte, det är nog väldigt olika hur man är som person. Men jag tycker ju, jag har ju generellt mycket lättare för om något presenteras, vad ska man säga, av en komiker.
Mm. Ja, men som kul. Så att man inte bara så här, nu kan jag lyssna på detta för nu är jag i ett mörkt rum och kan gråta.
Mm.
Utan man behöver också någonting som man kan lyssna på när man är på bra humör.
Jag tycker humors uppgift är så mycket den grejen, förlåt nu lät jag så jävla pretto, men skitsamma då, att vad heter det, nej men att göra just de mörka grejerna till, och så har vi också det normala livet, så du behöver inte vara orolig, alltså vi pratar om det här, jättemörka, men så är det ju också, allt är ju som vanligt också. Förstår du, att man talar, alltså det, jag tycker att, eller för mig fungerar alltid så.
Ja, verkligen.
Att det, så, det är inte, ja, det kan vara skittungt ibland med liksom allt i livet. Men det är också bara det att det här är ett hus och man kan äta glass ibland och alltså du vet sån så här parallell, man blir inte helt fast i sitt eget mörker.
Mm.
Säger Sara. Det mörka rummet är inte stängt.
Och det är verkligen så mycket som jag, alltså som man kan ta med sig. Framförallt, idag hörde jag dem säga, hon Carriad, hon är ju typ en sorgexpert, känns det som. För nu är hon typ 30-någonting, jag tror att vi är typ samma ålder. Hon kanske är lite yngre, men att hon är så här. Men det är det som är det bästa med sorgen egentligen, att den tar tid. Visst, det är jättejobbigt att den tar så lång tid, men den väntar på dig. Så du behöver inte ta den direkt. För jag har känt mig ganska stressad. Jag var så här, jag måste bearbeta den här sorgen.
Ja.
Hur gör man det snabbast? Så att man kan gå vidare i livet sen.
Finns det något som har ett effektivt sätt att sörja?
Ja, men också för att jag är så panikslagen vid tanken på att tänk om jag bara skjuter undan de här känslorna och inte tar tag i dem. Mm. Vad händer då? Och hur rättvist är det? liksom mot alla inblandade. Men så bara ja, men det var skönt att höra det. Att den är där när som helst som du är redo för det.
Mm.
Och är du inte klar med den så kommer den finnas kvar där och så får du ta den då liksom. Ja, men det är så skönt.
Mm.
Så jag känner mig lite lättare om hjärtat nu och rätt, ja, men sen bara några dagar tillbaka.
Gud vad skönt.
Ja. Och det är varmt och man har tinat lite och jag och Daniel kollar på sommarställen och sådär.
Ja, fet era sjuka jävlar.
Mm.
Oh. Det kan jag glömma nu när jag har en jävla betalningsanmärk.
Ni får komma och hälsa på i vårat.
Ja, vi får göra det. Har du hållit göra den?
Ja, fast de har typ växt igen.
Ja, men synd, för jag köpte ett par örhängen till dig.
Då får jag fixa dem.
Ja, tack.
Vad kul.
Jag kom på det nu nämligen att, just det, det kanske inte du har.
Ja, vi har ett och ett halvt. Eller tre, ja, skit. Fan bryr sig.
Nej, men jag är likadan. Jag har hål, men funkar då? Nej.
Daniel får persa mig.
Ja, just det. Det är han expert på.
Ja, ska vi köra igång? På det igen, på det rör.
Ja.
Då är du beredd. Är du redo?
Ja.
Då åker vi.
Gud, I spoke too soon. Redo, redo. Nej, men så här. Jag vill bara... jag hittade ett fall... som jag nu, alltså med den här jetlag hjärnan har researchat, som är, så här, jag lyssnade på Generation Y, jag kollade på en tjej på YouTube som pratade om det, jag läste en massa artiklar och insåg så här, okej, det här är liksom, vad ska man säga, lite stökigt är det, lite stökigt. Så hittade jag case file och bara skönt. Visar sig att det här var avsnitt 3. Okej,
så
fortfarande ganska stökigt.
Funnit formen.
Så att... Exakt. Fan vad snabbt han pratade. Mm. Herregud, jag var tvungen att lyssna på liksom 0,75 gånger speeden.
Mm.
Det var liksom väldigt snabbt. Hur som helst. Så att det, vi får väl börja bara. Men om, för jag tror, jag har liksom allting, vad ska man säga, jag har liksom researchat det well i mitt huvud. Om jag har skrivit ner det lika bra, det får vi alltså se.
Ja.
Så om du känner så här, men nu hänger jag inte med, eller vad fan är det? Du vet, avbryt direkt, för då är det 1000 andra som känner likadant, skulle jag gissa på. Men jag ska göra mitt bästa. Vi är i alla fall i Oklahoma, som ju ligger...
I mitten av USA.
Ja, precis. Det ligger precis ovanför, eller liksom på ena kanten av, ovanför Texas.
Mm.
Och det är liksom... Jag vet inte om det tillhör storyn, men jag tycker liksom om att tänka på att Oklahoma är liksom, ja men, vad ska man säga då? Lite som Texas. Alltså såhär...
Ja, inte, den mest självklara sydstaten. Alltså det är ju en sydstat, men du vet, man, Texas, Alabama, Louisiana, de säger man ju alltid på det sättet. Men Oklahoma är väl också...
Ja, det är också, exakt. Fast man kanske inte, för man kan nog kanske blanda ihop det med, för att det ligger liksom lite, inte lika tydligt.
Mm.
Men det är i alla fall, du vet, lite så. Varför, jag vill inte säga redneck country, men nu sa jag det i alla fall.
Ja.
I alla fall, vi ska i alla fall vara ute i ingenmansland kan man säga. Vi är något som heter Venita Craig County. Där föds Laura Bible och Ashley Freeman, det underbara året 1983.
Mm.
De blir kompisar på dagis och blir bästisar väldigt snabbt. Och sen är de bästisar hela livet. De liksom, Loras mamma säger att de avslutar varandras meningar på den nivån.
Mm.
De hänger ihop hela tiden tills Ashleys familj, tror jag när de är någonstans 14-15, så ska de flytta till något som heter Welsh. Som ligger liksom i närheten, men det är ändå en, vad ska man säga, en bit bort. Det är inte samma, vad ska man säga, de kommer inte bo lika nära varandra längre.
Som min bästis när jag var liten som flyttade till Surahammar.
Nej.
Innan det skulle vi så nära varandra. Eller man kunde cykla.
Ja.
Och vi lekte hela tiden och vi lekte med hennes hundar och det var superkul. Och sen så skulle hon plötsligt flytta till Surahammar. Jag bara, vad fan
vad är det? Helvete.
Sen hördes vi aldrig igen.
Nej. Det här är kanske mer along the lines av att flytta till typ Helsingborg.
Ja, okay.
Men det är, förutom att Helsingborg då är en stad, Welsh, som Ashleys familj flyttar till, ligger liksom ute ingenstans typ. De bor väldigt off och de bor i en sån trailer, fast hem, du vet hur de ser ut.
Mm. Mobile home.
Yes, a mobile home. De har jag sett mycket av nu på vägarna kan jag säga.
Alltså det är många så exotiskt för oss ju.
Ja, det är väldigt exotiskt.
Att man ska bo i en jävla... Alltså bo i en husbil utan att bo i en husbil liksom. För det är ju ett hus.
Ja.
Bara att man kan flytta det.
Ja, men det är väl liksom lite som att... Eftersom det är färdiggjort liksom att det blir billigare och så.
Ja,
så det sättet. Det är också det, de har liksom inte... I det här mobile homet så har de liksom inte rinnande vatten. De har elektricitet och telefon och så, men inget rinnande vatten.
Det vill jag också att det är varmare där så att... Man behöver inte ha liksom samma isolering som vi behöver ha här.
Kanske inte. Fast de har ju mobile homes också. Skit, vi behöver inte gå in i det här. Men i alla fall, Ashleys familj har inte rinnande vatten. Det har ju de allra flesta andra.
Mm.
Så att det är ändå ganska speciellt. Alltså de jagar mycket i familjen och får liksom in mat därifrån. De har svårt med pengar. Men både Laura och Ashley är väldigt duktiga i skolan. Top 10% tillhör de. Laura är cheerleader och älskar djur. Och Ashley är basketspelare och jagar djur. Ashley jobbar också extra på en affär och sparar pengar för hon vill köpa en bil när hon blir 16 så att hon liksom direkt kan börja ta sig. Hennes mamma Kathy är en varm och snäll person som alla gillar. Hon jobbar väldigt hårt. Det är hon som tjänar ihop alla familjens pengar.
Mm.
Hennes pappa Daniel är lite mer problemig kan man väl säga. Han har beskrivs som att han har ett hett temperament och han kan bli våldsam. Och släkt till dem har sagt att hans våldsamhet går ut över familjen mycket.
Så jag är lite trött på att man beskriver det som att man har kort stubin eller hett temperament.
Mm.
För att det är så här, jo, man kan ju ha det. Jag kan ha kort stubin ibland, alltså nära till arg.
Ja.
Vissa veckor i cykeln, liksom.
Mm.
Men det betyder liksom inte att jag skulle slå hela min familj.
Nej, alltså jag menar på att de nog är separerade här. Alltså att han båda har ett hett temperament och är våldsam.
Jag menar men, inte mot det, men du vet, det brukar beskrivas som dokumentärer och sådär.
Men visst, jag håller helt med.
He had a temper. Man bara, okej, så jag vet exakt vad du menar, men det behöver inte menas det.
Nej, och alltså, det känns också lite så här, varför kan du också jobba lite, eller?
Mm, eller hur? Kan du jobba emot det?
Ja, mot det, men också kanske skaffa ett jobb så att du också drar in lite pengar.
Ja, du menar jobba.
För att bara vara, liksom...
Det är också en fördel om man kan det.
Ja. Ashley har också en äldre bror, han heter Shane. Han är 3 år äldre. Han är inte som Ashley, så välanpassad och så, utan han är ganska utagerande. Och har begått så små brott ganska länge och sådär. Mm. 1998 så rymmer han hemifrån. Och där när hans pappa då rapporterar honom som saknad, polisen hittar Shane ganska snart. Och då ser de, det här är en källa som säger det, case file, vilket gör att jag tror på det. Andra säger att det är, Generation Y beskrev det som att det här händer när han är hos kuratorn i skolan.
Okay.
Hur som helst, så ser de då att Shane blöder genom underkläderna från skador han har på sin rumpa. För hans pappa har alltså piskat honom blodig.
Oj.
Ja, i liksom en sån...
Fan.
Försöka straighten him out typ av grej.
Och vad konstigt, han rymde hemifrån.
Ja, och han säger då att det är därför.
Mm.
Men han är också väldigt så här, nej men liksom vill inte vara med i något rättsligt mot sin pappa. Men det här anmäls som misshandel.
Mm.
Och när pappa Danny ska då upp i rätten... det blir någon court date 1999. Men det är liksom, det märkliga är ju att det liksom bara blir en rättssak, men det är inte som att tjejen omhändertas eller att familjen får hjälp av SOS på något sätt.
Eller hur? Vill du stämma din pappa och sen så kan ni bo i samma hus och så kommer det säkert bli jättebra.
Ja, och han fortsätter ju då vittna om att nej, pappa har inte gjort något fel och sådär.
Mm.
Och vad man ska komma ihåg också är liksom, eller vad man ska komma ihåg, men som jag tycker ändå kan vara värt att säga någonting om, är väl att så här, hans pappa menar ju bara på att jag har ju bara straffat honom för att han liksom har varit olydig. Och för vissa
alltså
USA,
det var inget så här aggressionsutbrott, utan det är bara det är så man uppfostrar enligt honom.
Ja, och jag tror att för vissa i USA så finns det en skillnad där.
Mm.
Inte för alla ska jag absolut inte säga. Och det är ju, jag tar ju enormt avstånd från den typen av uppfostringsmetod, naturligtvis.
Mm. Mm.
Men eftersom det som kommer ska komma så kan man väl ändå kanske mena på att det är inte nödvändigtvis så att han misshandlar alla jämt. Utan det finns mest rapport, alltså folk pratar om Danny som att han är våldsam och aggressiv på ett sätt som påverkar hans familj negativt.
Mm.
Men jag vet inte om han misshandlar dem.
Nej, okej. Okay.
Förutom grov aga, om du förstår vad jag
menar. Ja, visst. Det känns ju som att våldsam och aggressiv lika gärna kan vara också typ att man slår sönder köksbordet när man är arg. Och det kan ju vara lika hotfullt. För att det är ju ett hot om våld.
Såklart.
Men liksom... Ja, Jag fattar vad du menar.
Ja, och om man, men jag tror ju säkert att han liksom var våldsam. Men jag vet inte mer om det. Och det är inte så att det är jättemånga som har överlevt den här historien. Så därför vill jag inte riktigt.
Nej.
Men det blir liksom... ja, exakt. Och också en situation där man så här, som mamman är den som liksom tar hand om alla, drar in alla pengar, och den här pappan går bara omkring och är arg och typ slår sönder matbord. I don't know. Alltså, du vet. Det finns inte mycket som gör att jag känner starkt för den här pappan, om vi säger så.
Nej.
Men i alla fall, 8 januari 1999 så stjäl Shane deras grannes bil och en pistol.
Mm.
Och till slut så stoppar en polis honom och drar sitt vapen och säger att Shane då inte stoppar undan sitt vapen och håller upp händerna, utan han håller kvar vapnet, och då skjuter polisen Shane, och Shane dör.
Okej.
Okay. Det här blir ju väldigt svårt för familjen då, såklart, för de tror inte alls på att polisen har skjutit i självförsvar. De tror att det här är full on mord.
Mm.
Och framförallt då pappa Danny hamnar i liksom bråk med polisen. Alltså han är så här, de sätter upp lappar på stan som där står så här, Justice for Shane, och liksom startar verkligen liksom som en rörelse mot polisen, den lokala polisen i det här lilla samhället.
Mm.
Så det blir väldigt infekterat.
Det känns ju, bara för att man har sett det i film så många gånger, så känns det ju väldigt vanligt. Sen vet jag inte hur vanligt det är, men att liksom om det är två poliser och så en vanlig person skjuts, att de poliserna bara okej, okay, so let's say that he didn't put away his weapon. Alltså att de kommer fram till en förklaring som gör det rimligt att skjuta ihjäl en person som var oskyldig. Liksom. Mm. Eller, ja, du fattar.
Ja. Ja, alltså det är ju inte... Man förstår ju att de reagerar som de gör.
Mm.
Och den här polismannen, det var bara han där.
Ja.
Så det är ju liksom verkligen bara en persons ord, och de kanske inte gick så bra ihop från början. Och den här poliskåren har ju också anmält den här pappan då för misshandel.
Just det.
Mot sonen, så det är mycket igång.
Mm.
Och Danny börjar säga till sina vänner så att om något händer mig så är det polisen som har gjort det. Danny stoppas också av polisen när han kör runt stan för att få reda på var den här polisen som sköt hans son bor. Och sådär. Liksom, okay. Väldigt förhöjd stämning.
Mm.
Och efter det här så står polisen ofta utanför deras hus och liksom vaktar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Senare samma år då så blir han friad i rätten för misshandeln av sin son. Men det ska hända någonting innan han blir det. För 29 december 1999 så fyller Ashley 16. Hon är fortfarande i sorg, hela familjen är i sorg. Det här är ju bara någon månad efter att hennes bror har blivit skjuten.
Mm.
Så hon bara, vi hänger liksom på stan med sin mamma och Laura, hennes bästa kompis. Och de åker in stan och shoppar och äter lite och sådär. Och sen så ska Laura då sova över hos Ashley. Så Laura åker hem först och packar, och sen tar hon sin egen bil hem till Ashley. Och i packningen så har hon också $200. Och där på kvällen så är familjen hemma. Det är, enligt några källor så är det också några släktingar som tittar förbi. Och Ashleys pojkvän kommer förbi någon timme. Han drar vid 9 ungefär. Han ger henne en present och så. Men de kollar bara på tv och liksom hänger. Det är väldigt lugnt.
Mm.
Morgonen efter så ringer en granne 911 cirka klockan 6 på morgonen för att familjen Freemans hem brinner.
Mm.
Man åker dit, släcker elden och polisen kommer dit. Och cirka 7:30 på morgonen så ringer polisen till Lauras mamma och berättar om den här branden. Och att man har hittat en kropp.
Va?
I trailern.
Bara en? Alltså de har... Ja, okej.
Okay. Den kroppen tillhör Kathy.
Mm.
Så Lauras föräldrar åker dit. Och när de kommer dit så är det väldigt mycket polistejp och väldigt mycket poliser. Men de tycker inte någon riktigt gör något. Utan de bara hänger där typ. Mm. Och den lokala polisen ringer in delstatspolisen då, för de känner sig med den här situationen jäv liksom. Eftersom vi har så mycket tjafs med den här familjen så är det inte så bra om vi utreder. Så delstatspolisen kommer dit och de har alltså bara hittat Kathys kropp och 17:30 så tycker de så här, men nu är vi klara med den här brottsplatsen. Och säger då till Lauras föräldrar att nej, men vi har bara hittat en kropp. Vi är 100% säkert, det finns inga fler kroppar i det här huset. Och de har inte letat någonting i området runt omkring. De har bara liksom kollat där. Så det gör Lauras pappa bara, okej, men de kanske är ute, liksom, de kanske har sprungit och gömt sig i sko. Alltså du vet, för han drar ihop ett gäng själv och letar området runt.
Mm.
Men de hittar ingen. Så polisen tror att Daniel då, det är deras teori att Daniel, eller Danny då har mördat sin fru och sen rymt med flickorna. Men man vet inte riktigt hur den ska ha rymt för liksom alla bilar står kvar. Och så det är liksom en haltande teori. Och en annan teori då är att det är någon sorts drogdeal som har gått dåligt. För Danny hade lite cannabisplantor, alltså egentligen alltså ett par stycken bara till sig själv. Så det är lite farfetched. Men man tänker ändå kanske. Och så börjar man tänka sig, kan det vara typ en random attack? Så bara, det känns också jävligt otroligt, varför skulle någon attackera det här liksom, fattiga trailern utan rinnande vatten mitt ute i ingenstans, typ.
Mm.
Ja, kan det vara tjejerna då som har gjort det? Laura och Ashley? Bara, nej, det känns också helt, helt otroligt. Mm. Dagen efter då så får man veta att Kathy, alltså den enda kroppen man har hittat i trailern, hon har inte dött i branden utan hon har blivit skjuten i huvudet.
Okej. Okay.
Och man får också in ett tips om att man har sett Danny och tjejerna i en vit truck. Vit truck? Truck. Alltså vit pickup-bil typ.
Ja.
Klockan 7 dagen efter. Vit truck. Gå hem.
En gaffeltruck.
Mm-hmm.
Ja, förlåt, vad sa du om den här trucken? Vem var det som hade sett?
Nej, man får inget tips om att man ska ha sett Danny, alltså pappan, och tjejerna i en vit truck. På morgonen, dagen efter.
Mm.
Lauras föräldrar åker tillbaka till huset. För nu är liksom polistejpen och allting borta. De bara, nej, men nu, vem som helst kan gå in.
Mm.
Så de går in. Alltså inom ett par minuter. Det har inte gått mer än ett par minuter. Så hittar de en kropp till.
Va?
Mm.
What the fuck?
Så polisen som är så här, vi är 100% säkra på att ingen annan. Alltså det är verkligen.
Vi har letat och letat och letat.
Ja.
Fy fan vad sjukt.
Yeah.
Och så jävla trauma.
Ja.
Alltså bara helt sjukt att vem som helst kan gå in där. Det känns också helt olagligt. Jag vet att det är så.
Ja, ja.
Jag kan inte stänga av det forever. Men
dagen efter.
Stört. Och sen bara, aha, ja, ja. Man kan inte, vi är bara människor å andra sidan. Man kan inte se allt.
Ja, man bara, men ni kanske ska, om någon vecka kanske ni ska jobba.
En liten okulär besiktning kan ni unna er. Innan ni spikar igen det här fallet.
Behöver inte gå in och bara, nej, det var inte, alltså, det är som att jag skulle leta. Jag kan ju inte leta.
Nej, samma här. Jag bara står och snurrar. Ja. Roterar runt min egen axel. Nej, jag har inte hittat den någonstans.
Verkligen. Ja, gud. Ja. Den kroppen ska visa sig vara tillhöra då Danny Freeman.
Jaha.
Och han har också blivit skjuten i huvudet. Hela huvudet är i princip borta. Och resten av kroppen är väldigt bränd. Mm.
Okay.
Det sjuka är då att de ringer ju polisen och bara, hallå? Vi har hittat en till på liksom en halv sekund.
Mm.
Så polisen bara, aha, men du, alltså, vet du vad? Nu är det här en crime scene och ni måste gå härifrån. Och typ, de bara, nej, Nej. Och de bara, you have to let us do our job. Och hon, Loras mamma bara, vi lät er göra ert jobb igår och kolla hur bra det gick. Det tyckte jag var så jävla kul sagt.
Mm. How about I do your job?
Ja, yeah, maybe I do it. Yes. Mm. Man hittar inget vapen vid Danny. Så man liksom, man fattar ju så här, men om han inte har ett vapen vid sig så kan det ju inte vara murder-suicide.
Nej.
Därför då skulle det vara kvar. Och polisen går då igenom stället ordentligt. Och fortfarande inget spår av tjejerna.
Okej.
Okay. Så de är borta. Loras alla grejer var kvar, inklusive hennes pengar. Och Danny har väldigt mycket vapen, så man vet inte om liksom mordvapnet, man vet vad mordvapnet är för typ av vapen, men man vet liksom inte om det har lämnats där. Alltså, det är inte bredvid honom, utan hans vapenskåp antar jag, eller något liknande, hittar man. Men man vet liksom inte om det är fullt, om du förstår.
Mm.
Ashley tjänade ju pengar som hon sparade till att köpa en bil. Hon hade inget bankkonto, utan hon sparade de här pengarna i en Tupperware-burk i frysen. King. Mm. De är helt borta.
Okay.
Så, men du hör, alltså det är liksom, det är väldigt så här, det är slappt polisarbete, samtidigt som det pågår liksom en schism mellan polisen och familjen. Och jävligt mycket konstiga omständigheter runt omkring.
Mm.
Ja, du fattar. Så i alla fall släkten är övertygad om att det var polisen som gjorde det här. Och några månader senare, det är då Danny också blir frikänd från...
Ja, i sin... Alltså ja. Postumt.
Ja, typ.
För båda inblandade parter. Ja. Men lönt. Lägger man inte ner en utredning om...
I don't know.
Om
utredningen var ju klar.
Eller så är vi i Sverige i alla fall. Jag vet inte,
ja, men det var så jag förstod tidslinjen på. Alltså, igen, källorna.
Mm.
Stökigt.
Jo.
Stökigt. Grejen är att man, jo, släkten tror att det är polisen som har någonting med det här att göra. För att den här familjen, Freemans, då, de håller på att spara ihop pengar till en wrongful death lawsuit. Alltså, mm. De tänker, det finns ju inget riktigt på Sverige.
Stämmer
det, är väl privat, de? Ja, civilmål. De tänker stämma dem. Men ja, civilmål, men wrongful death, vet du fan nej. Vad det är.
Kanske vållande.
Precis. Ja, något sånt. Men i alla fall, precis, att civilmål, att de betalar det själva.
Mm.
Den tiden håller på att gå ut, det får gå max ett år, och de behövde $5,000.
Det måste vara en så sjuk känsla också att gå runt och bara, vi är helt säkra på att det var polisen som gjorde det här. Men vi har inte råd ännu. Och snart går till, alltså det är så, alltså heja rättssystemet. Vad bra det går.
Alltså verkligen. Polisen testas med lögndetektorer, alltså poliskåren där.
Mm.
Och de klarar det galant. Och vi vet ju hur lögndetektorer är så himla bra.
Ja, sen när de säger det man tror så stämmer de ju, men annars inte.
Ja, men å andra sidan, om man vänder lite på det. Polisen, really? Mm. Varför kidnappar polisen tjejerna? Var det de?
Ja, eller hur?
Liksom, de borde väl vara kvar. Och då börjar man tänka att det är nog ändå någon sorts drogdeal som har gått fel. För om den här familjen behöver $5,000 och Danny då vill få ihop pengar till The Lawsuit snabbt, så är det väl rimligt att han kanske börjar deala med lite shady people.
Jaha, jag trodde det var släkten som behövde få ihop pengar för att stämma polis. Nu fattar jag.
Nej, precis. Mm. Utan släkten tror det för att de håller på... Och spara upp pengar. Och det kanske polisen vet. De kanske vet att de börjar närma sig. Du vet, så tänker de.
Gotcha.
Och att det här då är liksom en... Alltså, och att de inte hittar kropp. Alltså du vet, de har ju ändå tabbat sig så jävla hårt. Samtidigt som man också kan se att de har gjort bra... Liksom, alltså de är så här, nej men vi ska nog inte ha hand om det här fallet. Får man ju säga, en rimlig bedömning.
Mm.
Liksom,
det är vi som har gjort.
Men, eller ja. Ja, eftersom det är vi som har gjort, då borde ju inte vi... Eller jag menar, vänta.
Vad sa jag nu? Jag är jättelägg.
Ursäkta mig. Jo, så man börjar tänka att det då är en drog. Det är för att om det är några som skulle tänka, ha, är det två 16-åriga tjejer här också? Vad bra, då tar vi dem. Det är den typen av människor.
Mm-hmm.
För man tänker att de då har sålt flickorna till trafficking till exempel.
Oh, gud. Nej.
Ja, det blir otroligt mörkt. Man kan också se att Danny har brutit nyckelbenet, så att man tänker att det kan ju ha varit någon sorts slagsmål innan. Man letar i området runt omkring, men det är fortfarande liksom inget spår av tjejerna. Ingenting. Så 18 månader senare, alltså det hinner gå 1,5 år, då är det 2 fångar som säger att man har sett Ashley och Laura i ett hus nyårsafton 1999. Och det här huset är känt av polisen för man kokar meth där.
Okay.
Och de här fångarna säger att tjejerna ska ha blivit torterade och våldtagna där. Och att det här ska ha filmats på något sätt. Så man får husransakningsorder på det här huset, men man hittar bara bevis på att det tillverkas meth där. Man hittar en liten blodfläck och den skickar man till ett labb och säger till Loras föräldrar att det här kommer ta 1 år.
Nämen.
Att få svar på.
Snälla.
Så de väntar i nägen i ytterligare 1 år. Ingen match.
Nej, alltså en liten blodfläck i ett meth house.
Nej, precis. Där går folk runt och blöder lite till mans, eller? Mm, tänker så. Man.
De bara läcker. Typ. 2 ord räcker. Du läcker.
Hur som helst. Man hittar ingenting där.
Yeah.
Och grejen är att det är 2 fångar som sitter inne. Alltså, du vet. Det kan ju vara att de bara ville så här, cast trouble eller, fan vet jag, strike a deal. I don't know. Eller så var det 2 andra tjejer där som blev fruktansvärt behandlade. Who knows?
Ja.
Yeah. Man går i alla fall ut med en belöning på $50,000 för tips som kan leda till en arrest, men man hittar ingenting. Man kollar andra liknande brott. Då hittar man ett först som man tycker passar på ett MO på en seriemördare som sitter inne som heter Tommy Lynn Sells, som jag tror att vi har gjort.
Jag har gjort honom.
Frågetecken. Ja, kände på med det du. Mm. Det är han som
han som har mördat liksom 1 miljard människor.
Säger han, ja. Mm. Men han mördar ju då en 13-åring och försöker mörda hennes kompis. De ligger i samma rum och typ han, alltså den här 13-åringen spelar död. Och hörnar mörda kompisen och sen så går hon halvmördad till grannen och slår larm. Och det är då han åker fast.
Mm. Just det.
Det är den killen.
Mm.
Trevlig, trevlig man. Men 30 december 1999... så sitter han och dricker på en bar och så småningom så slängs han ut då för att han är obehaglig mot en bartender. Och det är då samma natt som det här hände med 13-åringen.
Mm.
Och då tänker man så här, det stämmer liksom lite in på att han skulle ta de här 2 tjejerna.
Mm.
Och det här är, vad jag förstår, i okej samma område.
All right.
Och det skulle då varit natten innan, va? Så man kollar in honom. Först så säger han ingenting. Men efter 6 timmars förhör så erkänner han och säger att det var han. Och kan berätta vart han ska ha begravt dem.
Mm.
Tyvärr ljög han. Man hittar inga kroppar där han säger att de ska vara. Och stället som han beskriver att de ska vara på ser inte alls ut som han beskriver att det ska se ut.
Okay.
Han har inte heller några, liksom, någon information som på något sätt stämmer över. Alltså, han har inget att komma med som inte har stått i tidningen.
Han drog en rövare helt enkelt.
Och tänkte, exakt. Och han, exakt. Han har erkänt 70 mord och man tror att han har begått cirka 20.
Ja, just det.
Mm.
Störjävel. Ja. Certifierad störjävel.
Leiden Fidde. Så, en annan mördare och våldtäktsman som heter Jeremy B. Jones. Jag hade inte gjort honom i alla fall.
Nej, jag vet inte.
Du kan ju ha gjort honom, jag vet inte. Men han är också en jävla... Ja, såklart. 2005 erkänner han. Och hans MO är väldigt likt det här. Och natten som de mördas, familjen Freeman, så är han i det området. Vet man. För han arresteras för fylla under en liten stund där.
Mm-hmm.
Och han säger att Danny skyllde honom pengar för någon sorts drogdeal och att han visste inte att tjejerna var där utan att han sköt mamman och pappan, men när han hör tjejerna skrika så tar han dem och sen tar han med dem och skjuter dem i ett gammalt och man dumpar dem i något gammalt gruvschakt där omkring.
Mm-hmm.
Det är det att han har info som han inte borde ha, eller han vet saker, tycker polisen, som är så här. Okej, det här har inte vi sagt. Och det stämmer lite för bra.
Okej.
Grejen är att området som han dumpar dem i, säger att han dumpar dem i, var väldigt svårt att leta i. För det finns tydligen jättemycket gruvschakt där och läskiga typ så här undervattensgångar med vatten och sånt.
Yep.
Och man skickar ner dykare med kameror och skit, men man hittar liksom ingenting. Men å andra sidan, det kan också vara svårt att hitta något där överhuvudtaget.
Mm.
Det är det läskigaste jag kan tänka på. Mm. Så när man inte hittar kropparna så tar han direkt tillbaka sitt erkännande. Grejen är att man får inte riktigt, när man börjar titta lite närmare på hur han arresterades där på kvällen för fylla, så får man inte riktigt ihop tidslinjen för att han ska hunnit göra allt det här.
Nej.
Så troligtvis var det nog att han hittade på det. Han sa själv att han hittade på det för att få bättre villkor. För han skulle snart dö.
Alltså, bli dödad
av staten. Ja. Men jag använder ett fint språk och det är bara för dig jag anpassar inte det. Jag använder kanske lite svåra termer som
men lite avancerat.
Till exempel. Mm. Som när jag säger ströbröd så menar jag skorpsmulen. Min klassiska underbara hemkunskapslärarinna. I alla fall, 2010 i alla fall så släpper polisen info om att två misstänkta bilar ska ha rört sig i området samma natt. Och man säger då att man inte släppte den infon innan för att det var så vagt på ena bilen. För det har man vetat hela tiden, att det var någon typ beige bil.
Mm.
I området tyckte man var lite vagt och det andra tipset kom in 2010. Så båda är väl egentligen inte så jävla mycket att ha.
Vi har inte sagt det innan, för vi tyckte det var lite vagt då. Men nu tycker vi inte det är så vagt. Den är typ beige.
Ja.
Någon som har sett något?
Det här blir liksom ett olöst mysterium som bara går över världen. Och de flesta källorna jag har läst, har dock, alltså Caseworld till exempel, då var det inte löst.
Mm.
Men 2018, jag vet fan om det är löst fortfarande, jag ska säga det redan nu. Men i april 2018 så går man ut med att man har arresterat en man som heter Ronnie Dean Busick. Han var då 66 år gammal.
Okay.
Och man arresterar honom då för morden på hela familjen Freeman och på Laura Bible.
Mm.
Man har också två misstänkta till. Det är Warren Philip Welch, den andra.
Oh ja.
Så kul.
Oh shit, jag trodde du menade den första.
Du blir inte adlig för att ha ett nummer, människa. Men han dog 2007.
Okay.
Och den andra misstänkta är David Pennington. Och han, också Pennington, låter ganska avancerat.
Fancy gäng.
Han dog 2015.
Okay.
Men man menar på att de här tre ska ha gjort det tillsammans.
Varför då?
För att man har en jävla massa vittnen då, som alla säger att de ska ha sett, eller säger att de ska ha hört de här tre männen skryta om att de har mördat familjen Freeman och att de har våldtagit och torterat de här två tjejerna. Och att de också har tagit bilder på det. Polaroidbilder. Väldigt många vittnen nämner de här polaroidbilderna. Tydligen då så ska de ha dödat Danny och att det är över drogpengar. Eller för drogpengar då. Men
okay.
Så har man tagit dem, tjejerna, och hållit dem fångna hemma hos den här Phil Welch the second.
Mm-hmm.
Och hållit dem där i flera dagar innan man mördade dem.
Varför var det så många vittnen till detta?
Ja, det är det som är lite märkligt då.
Ja.
För grejen är så här,
som kommer fram liksom.
Det är någon privatperson som i den här familjen Freemans trailer hittar, eller hus kan man säga, hittar ett, jag fattar inte riktigt vad det är, men någon sorts försäkringskort.
Mm.
Det här är också jävligt stökigt. Finns bara ibland. Men han har hittat något så här försäkringskort som har tillhört han, den här Ronnie Dean Busick. Alltså fortfarande lever.
Mm.
Har blivit arresterad. Och det hittar han där och tycker att det är en grej, men polisen bryr sig inte förrän de typ väldigt långt senare då plötsligt bryr sig om det.
Okay.
Att de har hittat det där. Och sen då så har man alla de här vittnena. Till exempel då tidigare flickvänner till exempel till Phil Welch the third, the second, the first. Hon säger att hon var ihop med honom ganska kort efter att de här flickorna försvann. Och hon vittnar då om att hon har hört konversationer mellan de här tre männen om att den här familjen var skyldig om pengar. Och att Phil då har någon sorts väska med de här polaroidbilderna i. Där tjejerna då ska ha varit både bundna och haft munnarna förbundna och haft så här, du vet, gaffatejp, hemskt bara.
Mm.
Och de har beskrivit dem ganska lite. De ska ligga på en säng och att Phil då ska ha legat bredvid dem i vissa, på vissa bilder och sånt. Och att alla tre ska ha erkänt att de ska ha våldtagit och torterat de här tjejerna innan de gör sig av med kropparna. Och att de ska ha gjort det då i någon sån där gruvschakt.
Ja.
I närheten av, ja, något som heter Pitcher då, men där i närheten.
Mm-hmm.
Grejen är att det här är ju egentligen ganska svagt. Alltså ja. Även om det är många vittnen som säger att de har sett de här bilderna och att även så här, Loras familj går ut och säger så här: ja, vi har varit medvetna om att de här bilderna ska ha funnits då i flera år. Men det vi bryr oss om är att hitta Laura och Ashleys kroppar. Vi vill bara ha information så att vi hittar deras kroppar. Det här är inte över förrän de finns. Liksom.
Ja.
Så till och med de har hört talas om det här, så det kan ju också vara rykten som har spridits på något sätt.
Eller hur, det är därför vittnen säger samma sak. För de har hört samma.
Till exempel kan det vara det. Och det kan också vara att vittnen, alltså till exempel så här, de här ex-tjejerna, alltså jag menar inte, det är klart man ska tro på dem. Alltså de berättar ju att de här männen verkar ganska fruktansvärda på många sätt.
Mm.
Men det kan också vara så här, ah, jag kommer inte åt dem på något annat sätt, så att, låt oss köra det här då. Liksom.
Mm.
Hur som helst så finns det liksom inga bevis mer än hörsägen. Hur mycket man än kan känna att de här männen är fruktansvärda.
Ja, alltså greps han som var kvar i livet fortfarande?
Mm. Han greps.
Han gjorde det. Okay.
Och han säger att han vill prata med Laura Bibles föräldrar.
Mm-hmm.
Och Loras mamma Loreen åker och pratar med honom. Och då säger han att jag vet inte vart din dotter är, utan han säger bara att så här, jag var bara den som körde bilen och de andra vet och sådär. Så att jag vet inte om man erkänner då att det ska ha varit så här eller inte riktigt.
Mm.
Grejen är att han blir dömd, fast han, det är någon sorts, han är pleads guilty och så får han någon sorts deal.
Mm-hmm.
Och det han får är 15 år.
Okay.
Du vet, i USA, det är inte mycket.
Men vad är det han säger att han är skyldig till då? I den här delen? Mord?
Ja, mord. På Danny och Kathy.
Ja.
Och också på tjejerna.
Åh, oh, fan.
Laura och Ashley. Så att det är kidnappning och rape och sånt där, det tas bort.
Ja, det är väl då för att de tror att i en rättegång hade det inte hållit ändå.
För, nej.
Gissningsvis.
Och så gissningsvis kanske han också då är så här, men de har det här. Men jag, så det, antingen riskar jag att alltså, åka dit, du vet, dödsstraff, åka dit.
Mm.
Eller så, för grejen att han får då 15 år, men 10 av dem ska han vara inlåst.
Mm.
5 år är probation.
Mm. Vet du hur gammal han var då?
66.
Mm.
Mm. Grejen är, han kommer ut nu, 19 maj.
Va?
Vilket jag tror är den här veckan. Mm. För att han har varit en model prisoner.
Mm. Han har jobbat som modell i fängelset.
Ja.
Shit.
Så att, ja. Så att det är liksom lite, jag tycker att det är svårt att känna att det verkligen är avslutat. Eller hur?
Ja. Verkligen. Undrar vad,
det blir liksom inte,
fy fan, undrar vad liksom släkten kände, eller hennes föräldrar liksom,
mm.
när de bara, jaha.
Ja.
Så, och alltså, det måste ju vara så fruktansvärt jävla ofärdigt för dem.
Ja, alltså sen kan man liksom, sen kan man ju mena på så här, det kanske var dem.
Mm.
Jag menar, varför skulle han annars liksom, jag vet inte. Det kanske var dem, visst.
Ja, men varför, men vet man inte vad kroppen är då?
Ja, men det var väl det att han sa att det var något mineshaft där, och det är väl svårt att hitta, ja, kanske. Men han har inte heller hjälpt till så mycket med att hitta kropparna. Han säger att han inte vet, för han inte var med.
Mm.
Utan bara hört vad de har sagt, typ.
Fy fan vad...
Så han har ju slängt dem under bussen.
Ja, det är ju lätt, mm, när de är döda. Fy fan.
Troligtvis, vad... men vi vet inte om de är döda.
Uh-huh.
Tänker jag.
Nej, jag menar hans medbrottslingar.
Jag har de andra två, ja, exakt.
Nej, man kan ju drömma om att de bara blev svinrädda och stack och levde lyckliga i alla sina dagar.
Förlåt att det var så himla alltså, hängde man med i alla fall?
Ja, men det tycker jag.
Ja, bra. Och förlåt att det var liksom lite ouppklarat, men det insåg jag lite för sent.
Ja, ja, men herregud, du kan inte säga att du tror på dem. Ursäkta.
Hallå, det är jag som är jetlaggad, inte du.
Du kan inte säga att du tror att det är dem bara för att det ska kännas mer löst. Det är ju vad det är.
Jo, jag var verkligen sugen på det.
Jo, men det är klart. Det är klart.
Klart som fan, det var dem.
Ja, men bra jobbat. Jag tyckte du gjorde detta otroligt. Och nu är vi tillbaka och det är så skönt att få prata om New York City. Det är så himla länge som jag bara sa, ja, vi spelar ju in detta, du ska ju vara iväg på något som du inte vet och lalala. Men nu är vi verkligen tillbaka. Och vill man kolla på
inte ljuga
bilder
för
från New York City så kan man kolla på JAS39-kuken på Instagram.
Ja, vad fina bilder. Alltså det är också så härligt, Daniel. Daniel. Din sambo och vår klippare och också liksom, vad ska man säga, gode man. Han var ju liksom fotograf.
Ja, så mysigt.
Och tog otroligt fina bilder.
Ja, och så kan man kolla på, man kan följa Johanna Vagrell också på Instagram tycker jag. Tycker vi ska pusha för våra Instagram lite.
Ja, men gör det. Ja. Det är så spännande.
Om man vill.
Vet du vad? Nej, skit med det säger jag i. Nu ska vi spela in veckans Patreon-avsnitt också.
Precis, vårt bonusavsnitt som släpps. Det släpps ju ett avsnitt till varje torsdag. Så vill man ha två avsnitt i veckan istället för ett så går man in på hemsidan och läser hur det går till. Vad blir det för mål.se/bonusavsnitt? Och så, vi hörs där. Och annars hörs vi på måndag igen.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.